Att ha en ledarhund kan förhöja livskvaliteten rejält om man har en synnedsättning. Och i en reportageserie ska vi på Läns och Riksnytt nu ta reda på det mesta om ledarhundar. Hur det är att vara ledarhundsförare, hur man lär upp en ledarhund och hur man får en ledarhund. Vi börjar med pudelns kärna.
Att ha en ledarhund kan förändra livet till det bättre på väldigt många plan om man har en synnedsättning. Men man kan få vänta i flera år och alla som vill ha en ledarhund blir inte heller godkända. Vi ska reda ut vad som gäller och ingen är bättre lämpad för det än Ulrika Norelius Centervik som är individstödschef på SRF. Hej Ulrika!
Hej!
Vi kan väl börja med att du berättar, vad är en ledarhund egentligen och vad kan den?
En ledarhund är ju i första hand en hund, men det är ju också ett förflyttningshjälpmedel som man kan ha väldigt stor nytta av. En ledarhund kan ju hjälpa en att undvika hinder, både sådana i markhöjd men också i huvudhöjd som den vita käppen aldrig kan klara av att hantera. Så att på så vis så är ju ledarhunden unik som förflyttningshjälpmedel. Det som också är unikt med ledarhunden det är att man kan våga gå mycket fortare och väldigt mycket mer avslappnat än man någonsin kan med en vit käpp. Det är ju inte många som tar en skogspromenad med en vit käpp, men med en hund så är det helt plötsligt möjligt att göra det. Det är också mycket lättare att ta sig fram på väldigt hårt trafikerade trottoarer till exempel, där det står många saker i vägen och massor med människor kommer gående och så. Så att ledarhunden har ju väldigt stor betydelse.
Det finns ju också en massa myter kring vad ledarhundarna kan. Det konstigaste jag har hört är att de kan räkna. Vad är den konstigaste missuppfattningen du har hört?
Ja, den konstigaste är att de kan läsa möjligen. För det är ju lite överkurs skulle jag säga. Men den vanligaste kanske är att många tror att de kan skilja på röd och grön gubbe till exempel. Och det kan de ju inte.
Nej.
Utan det, och att de vet när föraren... Eller när man ska gå över vägen. Men det är ju föraren som har koll på när man ska gå. De stannar ju bara vid kanten. Och sen är det förarens ansvar att ge klartecken när det är okej att gå. Mm.
Du är ju alltså ansvarig för verksamheten här på SRF. Och ni har också myndighetsansvar. Hur fungerar det?
Det fungerar så att det finns en speciell lag som heter ledarhundslagen. Och den lagen så har riksdag och regering delegerat till Synskadades riksförbund att ha myndighetsutövning. Och det som gäller myndighetsutövningen det är att vi alltså har mandat att tilldela och återta ledarhundar. Så att det är det vi gör och i de frågorna då så innebär det för den enskilde personen att man kan överklaga våra beslut. Först till förvaltningsrätten och sen till kammarrätten. Så att processen där ska vara tydlig vad det är som gäller och om man inte får en hund, varför man inte får det och vilka grunder vi grundar vårt beslut på.
Vad kan det vara för situation när ni nekar någon en hund?
Det kan till exempel vara, i lagen så står det att man ska ha en stabil social situation. Det vill säga, är det någon som använder mycket droger och sådana saker, då kan det ju vara svårt att ha en trygg miljö för en hund. Man ska kunna ge hunden goda levnadsvillkor. Då kanske det är svårt till exempel om man är väldigt senil så man inte kommer ihåg om man har gett hunden mat eller inte. Det kan vara sådana saker. Det kan också vara kanske att man ser för bra. Så att vi tycker att hunden inte kommer att få fungera som det förflyttningshjälpmedel den är tänkt till. Det kanske nästan är den vanligaste orsaken till att man inte blir beviljad en hund. Just det här att man ser för bra.
För att det ska inte vara en sällskapshund? Utan
nej, det blir i så fall en väldigt, väldigt dyr sällskapshund. Och det är ju inte meningen.
Ja, det blir. Vad kostar en ledarhund?
Just nu så har vi tre stycken leverantörer som levererar. Den billigaste om man säger så, då, den kostar 200 000 och den dyraste ligger runt 350 000.
Vad är det som skiljer?
Det skiljer ingenting i kvalitet eller så, utan det är ju det att ledarhundar upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling. Och då är det ju en massa kriterier som alla ledarhundar ska klara. Men sen så har ju då de här leverantörerna lagt olika pris helt enkelt. Oberoende av varandra, så därför så skiljer det så mycket från den billigaste till den dyraste.
Men varför köper inte ni bara hundar från den billigaste då?
Därför att de kan inte leverera tillräckligt många.
Om man vill ha en ledarhund, hur går processen till?
Om man aldrig har haft en ledarhund förut, då vänder man sig till sin syncentral. Och där gör man då en första bedömning om man tror att jo, men det här kan vara vettigt att man skulle kunna ha nytta av en ledarhund. Tycker man det, då skickar syncentralen och den enskilda personen in en ansökan till oss här på Synskadades Riksförbund. Och sen så handlägger vi den och så kommer det hem en av våra ledarhundskonsulenter kommer hem på hembesök. Och prata lite mer om vad innebär det att ha en hund. Vilka möjligheter har man att rasta hunden hemma. Vad kan det vara smart att hunden kan få ha sin säng. Alltså väldigt så praktiska frågor. Mm. Sen går man också ut i närmiljön och kollar lite orienteringsförmåga och så runt om i närmiljön. Så att man vet att den här personen har koll på väderstrecken och hur man kan gå och så. För att det är väldigt viktigt att man har det. När man ska ha en ledarhund. Som sagt, hunden kan ju väja för hinder och så, men man måste ju själv veta vad man ska. Så det är första steget. Sen andra steget är att man kanske också gör ett arbetsplatsbesök. Hur skulle det funka att ha hunden med på arbetsplatsen? Eller om det är någon annan verksamhet som man är på, att man besöker den. Tycker man fortfarande sen, den som söker och vi, att det verkar vettigt att gå vidare. Att man känner att jo, men det här vore nog någonting för mig. Då får man gå på en informationskurs. De kurserna har vi på Almåsa kursgård 3 gånger om året. Och då kommer det dit då personer som är intresserade av det här med ledarhund. Mm. Och då får man vara där i några dagar och prova och gå med en ledarhund, olika hundar. Lite också för att se ja, men vilken typ av hund skulle passa just mig. Vad är det för egenskaper jag skulle uppskatta hos en hund? Det vill gå jättefort, andra vill gå långsamt. Några vill gå långt, några vill gå kort och sådär. Och sen när den här kursen börjar närma sig sitt slut så diskuterar man igenom tillsammans med vår personal om det verkar vettigt att få en hund och vad de tycker och vad personen tycker. Och de kurserna brukar oftast resultera i ungefär hälften. En del har kommit på att nej, men det här med ledarhund verkar jättejobbigt, det är för mycket ansvar, jag kommer inte hinna med. Och en del kanske säger att nej, men jag vill vänta, jag vill plugga färdigt först eller jag ska flytta innan jag skaffar en hund. Men en del säger att jo, men det här det är någonting för mig. Jag vill ställa upp mig på väntelistan för en hund. Och då blir man beviljad en dispositionsrätt och så hamnar man på den här väntelistan då för att så småningom få sig en hund tilldelad.
Ja, och apropå väntetider så blir köerna allt längre och anslagen har inte ökat på 10 år, va?
Nej, precis, det stämmer.
Vad får det här för konsekvenser?
Konsekvenserna blir ju att vi kan köpa in färre och färre hundar därför att priserna där har ju inte minskat. Samtidigt så har ju priserna på annat ökat. Veterinärvården till exempel för hundarna är ju en kostnad som har skjutit i höjden väldigt mycket. Det säger ju alla, det är ju många veterinärkliniker som har blivit uppköpta av sån här riskkapitalbolag. Så att det är ju ett generellt problem för djurägare, men naturligtvis är det ju också ett problem för oss här eftersom att våra hundar går ju till veterinären med jämna mellanrum. Så de kostnaderna har ökat. Sen har ju naturligtvis kostnaderna för löner ökat under den här 10-årsperioden och även kostnaderna för kursverksamheten ökar ju såklart.
Vad säger du till alla som är frustrerade över det här som står i kön?
Att jag förstår dem. Att jag förstår verkligen frustrationen. Jag är lika frustrerad över det här. Jag tycker det är märkligt att anslaget är likadant nu som det var för 10 år sedan. Så att det har jag full förståelse för att man blir frustrerad över det.
Så här säger en av dem som väntar på sin första ledarhund. Ann Edlund, du står i kö till att få en ledarhund. Berätta.
Ja, jag har ju stått nu i 1,5 år tror jag det är, eftersom jag väntar ju då dessutom på en pudel och det är ju ännu längre väntetid.
Varför vill du ha en pudel?
Därför att jag är allergisk och jag har familjemedlemmar som är allergiska och då ska ju det fungera bättre och jag har testat att umgås med dem, med pular och sådär, och det har funkat bra.
Hur känns det att det är så pass lång väntetid?
Ja, jag var ju inställd på det från början, men det är klart att man börjar ju känna sig lite otålig sådär. För det, ja, man, ju mer man har satt sig in i det här nu och förbereder sig, så blir man ju mer och mer sugen på att ha en hund.
Hur länge kommer du få vänta?
Ja, ingen aning om faktiskt. Det är ju längre och längre väntetid överhuvudtaget nu på hundar, och just pular är väl ännu mer osäkert hur lång tid det kan ta då.
Vad tycker du om att det ser ut så?
Ja, det är ju jättetråkigt. Det är ju verkligen en stor hjälp, förstår man ju, för de som har det. Och jag känner ju att det skulle vara en jättestor frihet att just kunna komma ut i naturen framför allt, och när man vill och var man vill, eller på att säga, och känna den friheten. Det skulle vara underbart.
Hur skulle en ledarhund konkret förändra din vardag?
Jag skulle känna mig mycket friare och kunna bestämma själv när jag vill göra saker och komma ut i naturen och sådana saker, och även lättare ta mig runt med de aktiviteter jag har. Sen är det ju förstås ett ansvar, ett nytt liv också, det inser jag ju. Men det känns väldigt spännande och lockande det också, att ha en hund i familjen.
Att det är så långa köer beror ju på att det inte skjuts till tillräckligt med pengar. Vad skulle du vilja säga till en ansvarig politiker om det här?
Ja, jag tycker att de borde inse att det här är en jättestor hjälp för de som behöver det, de som har hund, att det borde spara pengar i många andra ändor, höll jag på att säga. Och det har väl bevisats att det är bra för hälsan och allt möjligt, de som har hundar.
Hur tänker du att det skulle spara pengar?
Ja, att man behöver mindre hjälp av andra insatser, och dessutom att folk mår bättre, är friskare när de har en hund.
Men det gick inte att framföra Anna Edlunds synpunkter till ansvarig politiker. För Åsa Regner, socialdemokratisk minister i regeringen med ansvar för funktionshinder och social omsorg, vill inte svara på våra frågor.
Ja, det är ju tråkigt, därför att det är ju precis som du sa här, att det är väldigt många av oss som är intresserade av att veta orsaken till att anslaget har varit oförändrat så länge. Så det är ju väldigt tråkigt svar, tycker jag.
Men vad har ni för kommunikation med ministern som är ansvarig?
Ja, vi har inte heller lyckats ha en direkt kommunikation med ministern om det här. Det som jag vet är ju att man tycker, och det kan man ju tycka vid första anblicken, att vi har ju då ett anslag för den här verksamheten som ligger på 23 miljoner drygt. Och då tycker man att 23 miljoner är ju väldigt mycket, när man delar ut då, som vi gör nu, 36 ledarhundar per år. Men det är inte riktigt så man kan tänka kring det här, eftersom visst, vi delar ut 36 ledarhundar, men vi har ju 300 ledarhundar totalt i landet som ju också behöver kontinuerlig utbildning och support och veterinärvård. Så man kan ju inte räkna på 36 ledarhundar när vi har 300.
Vad gör SRF för att få politikerna att öka anslagen då?
Vi försöker påverka det här i så hög utsträckning. Vi försöker lobba helt enkelt på olika sätt. Bland annat i samband med ledarhundens dag här i våras så skickade vi ut ett pressmeddelande om det här och försökte få uppmärksamhet kring frågan.
Fick ni någon uppmärksamhet?
Vi fick en del uppmärksamhet i media kring det här, och men tyvärr så har det inte lett någon vidare längre stans än så. Så att vi kommer ju fortsätta vårt lobbyarbete kring den här frågan naturligtvis.
Bland de som står i kön finns det ju också personer som har haft ledarhund, men hunden har blivit för gammal, alltså behövt gå i pension helt enkelt. Mm. Vad händer i tillvaron när hunden blir för gammal?
Ja, det där är ju också en problematik som man förr eller senare ställs inför som ledarhundsförare. Det beror lite på vad man är för person. En del väljer helt sonika att slå ner lite på takten själv. Man kanske åker lite mer taxi än man har gjort innan för att liksom spara på hunden och använda den mer i sammanhang där det ändå fortfarande fungerar när man kan gå i sele och så. Andra kan inte och har inte den möjligheten att slå på takten. Då får man antingen ge bort hunden till någon i sin närhet eller så hjälper vi till att hitta ett hem för hunden helt enkelt. Om hunden fortfarande är frisk och kry, det vill säga. Annars så händer det ju tyvärr också att en del hundar får helt enkelt avsluta sina dagar. För att det händer olika saker, att de får ont eller så.
Och vad händer med förarens tillvaro?
Nej, då blir det ju väldigt jobbigt naturligtvis. Det är ju jobbigt när man har varit van att ha den här friheten. Och så sen helt plötsligt har man inte det längre. Så det är ju otroligt frustrerande naturligtvis att sitta och vänta och vänta och vänta. Och inte veta när man kan få en ny hund. För det kan vi ju aldrig riktigt säga. Det är ju också så att den här väntelistan är ju inte... Alltså det är inte så att när man står först på den att man har väntat längst. Så får man automatiskt hund först. För att det måste ju passa också med hunden. Till exempel hur fort man går, vilken miljö man har hemma och sådana saker. Så att det är ju också en försvårande parameter som gör att det ibland kan vara lite svårt att förklara varför man får vänta länge.
Just det, finns olika raser också. Berätta.
Just nu så har vi 3 olika raser. Det är labrador, pudel och schäfer. Och det är ju mest labradorer och de som väntar på pudlar gör ju oftast det av en anledning av beroende på kanske att man har en allergi själv eller någon i familjen har en allergi som gör att man behöver en mer allergivänlig hund.
Och vad är det för skillnad i övrigt mellan de här raserna?
Ja du, det var en bra fråga. Jag tror att mycket är nog en smaksak vad man är van att ha helt enkelt. En del föredrar schäfer framför labrador och tvärsom. Det skiljer säkert. Men det tror jag att jag överlämnar till någon av ledarhundskonsulenterna att svara på.
Ta med mig den frågan vidare helt enkelt. Du har ju själv ledarhund. Berätta om din vardag.
Ja, nej, men jag använder ju min ledarhund till och från jobbet, på fritiden, när jag hämtar barn i skolan. Ja, men jämt så. Så att jag förstår ju vad alla pratar om med den här frihetskänslan, absolut. Det är ju en stor frihet att ha. Om man slipper stå och vänta på färdtjänst, utan man kan kanske istället ta tunnelbanan och så. Det är ju jätteskönt.
Vad har du för relation till din hund?
Men det är ju en väldigt nära relation eftersom att han är ju den som umgås mest med mig, i särklass mest. Eftersom att han är med både på jobbet och i familjen och på de flesta saker som jag gör. Så det är ju den levande individ som jag umgås mest med. Sen är ju han väldigt bra, för man kan ju be honom bara lägga sig och vänta i 3 timmar och så gör han snällt det. Det gör ju inga människor på det sättet. Så att, jag menar, det är en väldigt speciell relation. Det är det, och det är ett band som långsamt men säkert byggs upp, för ingen hund är ju heller den andra lik, så att det tar ju ett tag innan man lär känna varandra.
Tack för det, och tack för att vi fick låna din tid, Ulrika Norelius Centervik, individstödschef på SRF.